Idag befinner vi oss i Uppsala, närmare bestämt hos psykologen och psykoterapeuten Katja Lindert Bergsten. Katja var en av experterna som vi intervjuade inför skrivandet av boken Känslosmart. Det gav mer smak. Och idag är vi här för att prata om hur det kommer sig att så många av oss verkar vara rädda för våra känslor och vad det får för konsekvenser. Så hej Katja, vad roligt att du ville vara med här i podden.
Hej, vad roligt att få vara med.
Ja, vill du börja med att presentera dig? Berätta lite, vem är du och vad gör du?
Vem är jag och vad gör jag? Jag jobbar här i Uppsala, bor och jobbar här. Och är, ja, som du sa, psykolog och terapeut. Och jobbar till stor del på institutionen för psykologi här i stan. Där jag handlar om en del av psykologernas terapiutbildning framförallt. Och så är jag tjänstledig därifrån och jobbar privat som terapeut och terapihandledare och utbildare inom det här området.
Mm. Och så skriver du böcker också?
Det gör jag ibland också. Mm. Gärna.
Mm. Vad heter din senaste bok?
Min senaste bok hette I befintligt skick och vände sig till alla människor. Innan har jag skrivit en lärobok mer till kollegor så att säga och folk under utbildning.
Mm. Ja. Och nu befinner vi oss i din mottagning. Mm. Vi har slagit oss ner i terapisoffan här och fått te som du fixade, Anna.
Jag fixade teet och det gjorde jag för att för att liksom komma upp på plus igen eftersom jag dels då glömde poddutrustningen, så vi har ju tur att vi har med oss Jennifer idag som hade utrustning. Och sen åkte jag till fel adress. Och sen hittade jag hit och då tänkte jag att det minsta jag kan göra det är ju att fixa teet.
Det var helt underbart. Du får gärna komma tillbaka fler gånger kan jag säga.
Och jag tänkte att därmed har jag väl också kanske gjort en liten incheckning. Eller?
Ja, alltså om nu då vän av ordning får säga sitt. Så tycker jag att du har inte berättat vad du känner utan mer vad du har gjort.
Precis. Ja. Och det var ju faktiskt väldigt spännande för att när jag inser att aha, nu svänger jag till Uppsala och jag har inte poddutrustning med. Det var liksom, hur löser jag det här? Liksom? För det är ju rätt långt till Uppsala och ja, nej, men det skulle ju havererat planerna rätt ordentligt. Och så ringer jag upp och du blir förstås inte arg och så kommer Jennifer på att vi kan använda hennes utrustning så att det löser sig. Men jag hör ju hur jag börjar så här, du vet, hitta anledningar till varför jag har glömt den. Ah, nej, men jag är så stissig nu inför bokmässan och jag har ju ett annat möte sen i Uppsala. Så att min hjärna börjar ju genast leta efter liksom, varför är det här inte mitt fel? Och när jag då har de här tankarna så kan jag le lite åt mig själv och vara lite snäll mot mig själv också i det. Och när jag insåg det så var det på något vis som att jag blev lugn. Och att det var liksom, men nu gör jag mitt bästa för att komma till rätt plats. Och, att jag behöver inte känna att jag måste sparka på mig själv. Eller tycka att jag håller på att tappa greppet. För att jag har tappat greppet idag lite grann. Så att det känns faktiskt, jag är upptäcktsresande i min egen imperfection idag. Och det känns rätt bra.
Grattis. Jag vill bara flika in och säga att den Jennifer som Anna pratar om, det är Jennifer Glans, vår filmare. Hon är med här med och filmar oss idag faktiskt också. Det var för övrigt Jennifer som gjorde vår releasefilm som ligger både på vår webbsida och på YouTube. Ja, Katja, vill du checka in hur
det låter som att det betyder hur har jag det precis just nu och vad känner jag? Jag märker att jag blir lite nervös och så märker jag att jag är ovan. Det brukar vara jag som ställer frågorna och sitter och tittar. Och nu är det kameror och ni tittar vänligt men väldigt uppmärksamt. Så plötsligt ska jag svara på frågor och det ska låta vettigt det jag säger. Det brukar jag inte kräva av mig själv annars. Och det brukar vara jag som ställer frågorna. Så jag märkte att jag var lite nervös. Men också lite förväntansfull och nyfiken. För det är väldigt professionellt och imponerande det som pågår i mitt lilla rum här just nu. Så har jag det. Mm.
Och hur vet du att du är nervös? Hur känner du det i kroppen?
Det vet jag för att mitt hjärta slår lite fortare och det känns som att det är som en liten gungbräda som vickar av och an där inne hela tiden. I bröstet. Mm. Det är väldigt bekant. Inte extremt obehagligt, men lite oroligt. Det rör sig.
Det rör sig.
En lite nervös fjäril.
Ja, den är ju bekant. Den har man ju stött på.
Ja, de flesta brukar ha hälsat på den.
Ja. Ja. Själv mår jag bättre idag än vad jag har gjort på länge. Jag har haft flera veckor sån här extrem trötthet och ja, men jag har verkligen inte mått så bra. Och idag känner jag igen mig själv. Jag har energi. Förmodligen för att jag har både ett dopamin och ett adrenalinpåslag för att vi ska hit. För jag tycker att det här är jätteroligt. Jag har sett fram emot det här. Och för att jag imorgon ska sätta mig på tåget och åka till Göteborg och gå på bokmässa och hålla en stor föreläsning först innan det. Och sen ska Anna och jag prata på bokmässa några gånger vid några tillfällen. Och det här är ju, alltså det är jag i mitt esse när jag får träffa spännande människor, göra saker som jag inte gjort förut. Stå på scen, djupdyka i det här med känslor som vi ska göra idag. Så jag är jätte... I hög form. Ja. Det var incheckning.
Toppen.
Ja. Är du redo för första frågan?
Absolut.
Absolut.
Det är lika notera bra för överstökat. Vi sitter här och jag har liksom benen i kors och jag sitter med huvudet lite på sne och nickar
väldigt
så här välvilligt.
Ut.
Ja, men bra, för att vi brukar kalla oss lite för hobbypsykologer. I alla fall jag. Ja, och du brukar, Anna, du brukar vara den som lägger i terapisoffan och i poddar.
Ja, absolut.
Ja, får vi se vad som händer idag. Nej, men det vi tänkte att vi ville börja med, det är ju den här liksom debatten kring att vi mår sämre psykiskt idag. Hur du ser på det. Är det så att vi mår sämre psykiskt idag enligt dig? Eller kan det vara så att vi är mer benägna att söka hjälp och öppet prata om vårt inre lidande än vad det var förr i tiden? Och då menar jag kanske för 20-30 år sedan eller något sånt.
Jag har ingen aning, ska jag säga. Och så vitt jag förstår så är det svårt att ha någon särskilt välgrundad uppfattning om det. Man kan ju ha gissningar, mer eller mindre välinformerade, åt båda hållen. Att vi mår sämre eller vi har lättare för uttryckare, eller både och eller inget av det. Så jag vet verkligen inte. Nej. Hur det är med det?
Nej, men för där kan ju vara ibland lite, men kanske inte hetsk debatt, men ganska starka åsikter åt båda håll där, tycker jag.
Ja,
media så.
Och jag menar rent som fenomen att studera är det ju ganska svårt att på något sakligt empiriskt sätt förankra hur är det med det. För vad vet vi? Om vi har lättare att uttrycka oss nu, då per definition så uttryckte ju folk inte hur de hade det förr, så då kanske vi mår ungefär som vi gjorde då. Mm. Eller så har det hänt stora förändringar och vi har det svårare. Det är ju väldigt svårt att med säkerhet uttala sig om det, tycker jag.
Jag tänker på hur det var när jag gick i skolan i högstadiet. Så hade jag en kompis som gick till skolkuratorn, tror jag att det var. Möjligtvis en psykolog, men jag tror det var en kurator. Och då hängde jag med henne och satt utanför väntrummet ihop med henne. Och så tänkte jag, men det här verkar, man kan gå alltså och prata med någon vilt främmande människa om hur man har det. Jag tänkte, vad spännande. Det vill jag också göra. Så jag bokade en tid hos henne. Och så när jag hade fått den här tiden och varit där och kommer hem, och så berättade jag för min mamma att idag har jag varit hos skolkuratorn och pratat. Och du vet, hon fick så här riktigt långt ansikte och liksom nästan bleknade. Va? Vi har väl inga problem i vår familj? Kom det så här jättespontant. Ja. Och jag har förstås retat henne för det här. Och vi har skrattat åt det. Och idag skrattar ju hon åt det också. Jag är helt säker på. Jag kommer fråga henne om jag får spela upp det här förstås. Men det var, och så har vi också pratat om det där. Att det var en tid där det inte var alldeles självklart att man gick till en psykolog eller till en kurator. Eller så där. Och gjorde man det så var det ingenting man pratade högt om.
Nej. Då var något väldigt fel. Nej, visst. Men det man kan konstatera med större säkerhet är väl att media rapporterar mer om psykisk ohälsa nu än förr. Det är väl ganska entydigt. Varför media rapporterar mer om det är ju mer oklart. Men visst att det är mer okej. Okay. Jag får en känsla, det här är bara min känsla, det är viktigt att det här är ingenting som jag i egenskap av yrkesperson vet, utan bara gissar och anar, att det på ett också sätt finns som en lägre tolerans för känslor. Att vi blir rädda om någon har en svår känsla, så är något väldigt, väldigt fel. Att det fanns en större acceptans för att livet är svårt, möjligen. Man räknade mer med det. Och att många blir väldigt oroliga av signaler från sig själva, att de inte är glada. Och föräldrar blir väldigt oroliga om barnen inte är väldigt glada. Att det finns möjligen samhälls... Man tänker att samhällsutvecklingen har gått mot att vi har det bättre och bättre. Vi har nolltolerans för allt möjligt. Trafikolyckor och självmord och det ena med det andra. Och att det blir läskigt. Att är det inte perfekt så är det väldigt, väldigt fel. Och att vi blir rädda då för alla signaler som säger jag är ledsen, jag är rädd, jag har det inte bra. Istället för att se det som något normalt. Mm. Men det är någon gissning jag har, och jag upplever att folk väldigt snabbt sjukförklarar sig själva eller sina barn. Och köerna ringlar sig längre och längre till sjukvården. Just som om det vore sjukdomar.
Att känna, ja.
Men tänker du att det är då den här utvecklingen mot att vi har det bättre och bättre liksom i det yttre då? Att vi tänker att samma utveckling ska ske i det inre? Att vi, ja, nu behöver man inte ha ont längre.
Nej.
I kroppen. Mm. Om man till exempel föder barn. Och då ska man inte, det var ett jättedåligt exempel. För det
eller
är ett
skitigt ont. Eller ett ganska bra exempel när man schemalägger ett kejsarsnitt utan just medicinska det. Orsaker. Mm. Och planerar sin bedövning väldigt noga.
Ja.
Så det var ett ganska bra exempel.
Ja. Men att jag tänker då, ja, men som jag vaknar på morgonen ibland och känner mig så här låg. Och som att jag, liksom, jag har ingen lust att gå ur sängen. Och om jag kan ju antingen se det som att jaha, nu mår jag lite dåligt. Jag kliver upp och fortsätter min dag. Liksom. Eller så skulle jag kunna se det som något som är sjukt. Att jag har kanske blivit deprimerad. Mm. Eller det här, nu behöver jag hjälp för att jag står inte ut med den här känslan. Mm. Är det lite så?
Det är sånt jag gissar kring. Jag upplever det ju liksom i möte med människor. Men det säger ju ingenting om att hela samhället fungerar så. Men att just man kräver av sig själv lite mer kronisk smärtfrihet, även psykiskt. Och allt annat är farliga felsignaler istället för information som både jag och ni skriver. Mm. Att det berättar något om vad som är viktigt just nu och är inte farligt. Att vi har någon idé om någon... Även psykiskt smärtfri tillvaro som det normala. Perfekt är normalt. Mm. Det är ett väldigt riskabelt antagande.
Mm. Men sen tänker jag också att det är ganska självklart att man mår sämre. Eller att man får fler så kallade negativa känslor när man är stressad. Och att stressen är ju... Så vi pratar väldigt mycket om stressen. Det är ju liksom väldigt högt upp på agendan och den psykiska ohälsan. Men vi pratar inte så mycket om känslorna som är kopplade till de här tillstånden.
Nej, frågan är vad stress är för någonting. Det fem olika människor kallar stress kan ju vara olika saker. Det är ett samlingsord.
Mm.
Men mycket tänker jag är det normala negativa känslor. Jag är ledsen, jag är arg, jag är rädd. Men sen så kommer det som sten på börda för jag blir rädd för känslan. Att mycket av det som folk upplever som ångest kanske som gör att man söker hjälp det är att jag blir rädd för mina känslor.
Mm.
Det är inte roligt att känslan kanske är svår att ha men sen blir jag rädd för att jag har den. Att det är också en möjlig konsekvens av det här lite perfektionistiska lyckoidealet. Att sådana här känslor är farliga, det måste vara något fel, sådana här ska jag inte ha. Och så får jag en skräck ovanpå den första kanske plågsamma signalen.
Var har vi hamnat där? Hur drar vi de slutsatserna?
Jag har ingen aning. Det här är ju mina gissningar. Mm. Du får fråga en idéhistoriker om hur vi har hamnat där. Men hela möjligen alltså efter andra världskriget. Allt blir bättre som ni säger. Man behöver inte ha ont. Vi har tvättmaskiner. Vi har tak över huvudet. Hela tiden det politiska pratet är ju liksom att det ska vara perfekt. Allt vi kräver av våra politiker är att de ska ordna ett perfekt samhälle åt oss. Och då måste ju vi vara perfekta invånare i det. Som har perfekta liv. Och är glada. Och harmoniska och välmående. Inombords också, möjligen. Och att allt annat signalerar om katastrof. Jag vet inte.
Ja, för jag tänker också att när vi, jag brukar säga det, att vi har haft det lite för bra här i Sverige jämfört med många andra europeiska länder och för att inte tala om andra världsdelar. Och att vi lever ett sånt gott liv att vi hela tiden strävar efter det bättre, det perfekta, ännu mer av det goda så att säga. Och att när man då trots det känner, kanske börjar med att man känner en tomhet, vilsenhet, eller liksom dukar under och stress eller någonting, så tror jag att det också är risk att man känner att man har dåligt samvete eller känner skuld. Varför ska jag klaga? Mm. Jag har mat på bordet, jag har swimmingpool, jag har det, jag kan åka till Thailand 3 gånger per år. Varför mår jag dåligt när jag har det så bra?
Just att det blir... Får man skam ovanpå det dessutom?
Skam, ja men precis. Mm. Mm.
Men jag är lite nervös mån om här att det här är mina fria fantasier nu. Mm. Så att det här är inte något jag presenterar som forskningsrön eller så. Jag vill bara vara noga med det. Men jag tänker också på det här att vi ibland rör ihop lite grann. Vad är det vi mår bra av? Att våra hjärnor har ju inte förändrats efter andra världskriget. Och att det kanske är jätteroligt med en swimmingpool, vad vet jag. Jag har ingen. Men vi behöver ju samma saker som vi gjorde för 100 000 år sedan. Vi behöver känna samhörighet med andra människor. Vi behöver ha människor som rör vid oss. Vi behöver ha en plats att landa där vi känner att det är lugnt, där vi inte är hotade. Alltså våra behov, våra absolut mest centrala behov som ofta hör av sig med störst kraft, de är ju samma. Och jag är inte alls säker på att Thailands resor och swimmingpool möter de behoven. Så de här svåra känslorna kanske fortsätter att berätta, hallå, du ser inte om det du behöver allra, allra mest. Och där kanske inte samhället hjälper oss så mycket med just det.
Alltid. Och det som vi då menar är att vi har det bättre, kanske egentligen inte våra hjärnor då uppfattar som att vi har det bättre.
Nej, de kanske inte håller med om det, våra hjärnor. Delar av hjärnor i alla fall, jag vet inte. Mm.
Men är det typ sånt som folk som kommer till dig för terapi har... liksom, som ett problem eller varför de kommer hit. Just det här att de är rädda för sina känslor, att det blir obehagligt.
Absolut. De som kommer hit har ju ofta det ju när den här obehaget kopplat till känslor blir så starkt så det är svåruthärdligt och de har hög ångest eller är deprimerade eller vad de nu kallar det för. Men alltså att lidandet är väldigt, väldigt stort. Och det här, vad det har att göra med samhällsutvecklingen, det kan ju vara olika för olika personer. Det är klart att var och en har ju sin individuella historia. Alla har ju inte ett sånt lidande. Så de flesta av oss har ju fått hjälp på traven i våra egna erfarenheter att bli rädda för våra känslor.
Alla har... Hur då menar du att?
Jo, man tänker att hur känslor föds vi med, men för att de ska bli begripliga och användbara för oss behöver vi ju ha den här medkännande andra omkring oss. Det är det som är föräldrauppdraget. Att visa min lilla unga att jag tar emot signalen. Jag gör en begriplig. Aj, aj, det där var läskigt. Kom. Det är ingen fara. Nu går över. Att det finns en mottagare till mina känslosignaler som jag sänder. Som hjälper mig att bli lugn med dem. Det här är bra saker. Det är information. Pappa, mamma, 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 pappa, pappa. Vilka det nu är som är mina viktighetsmänniskor. De hör, de förstår, jag är begriplig. Det är meningsfullt att ha känslor och sända dem, för då får man meningsfulla svar. Det skapar kontakt. Jag är meningsfull för mig själv, jag är verklig. Jag kan skapa kontakt med andra som blir verkliga. De kommer ju säkert inte hit som har den erfarenheten, men många av oss har ju inte den erfarenheten. Mm. Pappa vänder ryggen till och säger, men skärp dig lite Lisa när jag gråter. Och mamma gråter ännu högre och tar ett glas vin till. Eller vad vet vi? Mm. De flesta av oss har lite olika erfarenhet av hur meningsfullt det är att ha och sända känslor. Och det påverkar oss ju enormt.
Mm. Och jag tänker att det här är en process som tar tid också. Det räcker ju inte att man får det här en gång så är det klart, utan det är ju en process under de här första viktiga åren. Och det här är en av mina hjärtefrågor verkligen, som jag verkligen brinner för just. Och då tänker jag också kring, nu har vi ju uppväxande generationer som har gått liksom i förskola och gått liksom hela dagar, hela arbetsdagar i förskola, allt det här, och stora barngrupper. Och alltså, jag tänker att alltså, hur stor inverkan har det på det vi ser idag, att människor tycks må sämre eller åtminstone prata om det mer?
Det är ju en väldigt, väldigt bra och väldigt, väldigt laddad fråga.
Ja, jag vet.
Ja. Och så vitt jag vet så finns det inga så att säga empiriska belägg för. Det finns ju en del studier på barn- och förskolevistelse. Som tyder på att förskola är bra i måttliga mängder. Just som du säger, inte för långa dagar. Men att det finns mycket gott. Så att barn som har gjort den erfarenheten att vara i grupp med andra tar med sig goda erfarenheter. Men att det möjligen då finns inslag av att det spelar roll hur långa de där dagarna är. Mm. Och så. Mm.
För det blir ju ganska lite tid över för föräldrarna eller andra vårdnadshavare.
Verkligen.
Att ge det här emotionella stödet, ja, som är så viktigt.
Och vilket skick är både föräldrar och barn när de kommer hem sent på kvällen efter att båda haft långa arbetsdagar. Så hur möjlig är man både som mottagare och sändare då? Visst, det är svåra frågor.
Det är jättesvåra frågor. Jag tillhör de som tycker att vi kanske borde lyfta på locket lite mer och titta in i familjens, jag tänkte säga trygga vrå, men den är ju inte alltid det faktiskt. Liksom nej, på samhällsnivå sådär.
Ja, vad folk vistas där ju ganska lite i den där vrån, kan man ju säga.
Ja, det gör de ju faktiskt. Ja. Nej, men jag tänker så här, mycket fokus riktas ju mot framförallt skolan. Att skolan är fel, skolan gör fel, den driver barn och unga. Så.
Ja.
Men skolan är en arena Verkligen. Som vi befinner oss på under vår uppväxt. Så.
Och det är inte skolan som har huvudansvaret för barnen, det är föräldrarna. Mm. Eller viktighetsmänniskorna som har tagit på sig. Jag vet inte om ni har läst, det finns ju en sociolog som skriver ibland i media, Roland Paulsen. Som har skrivit om det här med utvecklingen av all teknik. Och hur man i förra seklets begynnelse såg framför sig med rätta att med teknisk utveckling skulle vi i det här samhället kunna jobba kanske ungefär 4 timmar om dagen. Och det är inte riktigt så det har blivit. Så att det här med vad våra hjärnor behöver. Behöver den liksom 10 timmars arbetsdagar och för att bli lycklig? Man tänker, våra livsomständigheter i Sverige möjliggör ju kanske att den här trygga vrån där är man och hänger rätt mycket. Och har inte så bråttom till exempel. Men det är ju inte så vi använder möjligheterna riktigt. Utan vi använder ju dem till att göra ännu mer.
Springa ännu fortare.
Ja. Ja.
Jag känner ju att det är i mitt liv så är det liksom en paradox. Eller ett stort glapp mellan det jag upplever att min kropp och själ och sinne säger att jag behöver må bra av. Och det att samhället säger att jag borde klara. Eller det sättet som jag borde leva på. Och även om jag är ju en vuxen människa och vet att ja, men jag behöver ju lyssna på vad som funkar för mig. Så är det ändå, känner jag ändå en viss skam över att jag inte känner att jag då klarar att leva upp till den här bilden av hur en, ja, men inte ens framgångsrik människa, utan hur vad en vanlig människa ska orka med.
Vad ska den orka med?
Men ha ett vanligt jobb, och då ser jag framför mig då hur man åker hemifrån kanske 7 på morgonen. Är på jobbet 8 och så jobbar man hela dagen och så är man så bra på jobbet. Man kanske tränar på lunchen och är så trevlig. Och sen åker man hem och då ska man kanske vara fotbollstränare. Eller man ska laga god och näringsriktig mat. Man ska förhöra läxor. Man ska inte missa föräldramöten som jag lyckas göra stup i kvarten ändå. Och sen ska man då, ja, jag vet, det är på något vis som att man ska lyckas klämma in kanske 2 dagars saker i vad jag känner att jag...
Eller en veckas.
Ja. Mm. Så jag går ju hela tiden och känner att jag liksom inte riktigt lever upp till, du vet, liksom Fredrik Reinfeldts goda arbetande människa. Liksom.
Jag tänker på, när du börjar berätta om det här, så jag får ett så här lite påslag. Och så tänker jag på människor jag möter som är sjukskrivna för, om de nu kallar det för utmattning eller utbrändhet. Och så berättar de om sina dagar. Och jag blir ju som utbränd bara av att lyssna på dem. Mm. Det är fullständigt orimliga föreställningar om vad man ska klara, tänker jag. Helt vanvettigt. Men jag tänker att vi måste vara snälla, för är det någonting våra gamla hjärnor vill till varje pris, så är det ju vara lika. Så är det det vi tror, det här krävs för att få vara med i flocken. det är att jag gör de här grejerna, ja då kommer vi att kämpa för att göra det. För det finns inget farligare än att vara olik och avvika. Det kräver ju ett enormt mod och trygghet inom sig för att våga avvika från det här.
Men det där tänker jag också någonting, när man vet att det är det som ligger bakom och driver. Alltså du vet ju det för att du är utbildad, du har jobbat med det här i många år, du har liksom forskat, du har liksom fördjupat i det här. Och vi har ju sakta men säkert börja få lite koll på oss själva. Sådär.
Och blivit hobbypsykologer.
precis. Och proffspoddare. Och författare på temat. Men hur ser det ut med den här liksom självkännedom handlar det ju om. Och att kunna ställa sig utanför sig själv och att ha ett metaperspektiv på sin roll och sin funktion i samhället i stort. Och alltså de som du träffar i din praktik, gör de det? Är de medvetna om det? Eller är det så här att man bara fladdrar med som det där lövet i höststormarna? Liksom?
Det finns minst av, tycker jag, när lidandet är väldigt stort, det är just den här plattformen att med lite schysst medkänsla se på hur svårt det är. En del kan ju, just som du sa, de vet, de märker av ångest, de ser hur bra de har, de skäms över det, att de inte är tacksamma. Men det här är nästa steg, att se att det är inte så lätt att stanna i ekorrhjulet och det är läskigt. Jag vill ju kämpa för att vara som mina kollegor, som mina grannar, som mina vänner. Alltså vi är små snurriga djur och det är hårt jobb. Den lite medkännande, ömsinta plattformen att se oss som art mer brukar det vara ont om när man lider mycket. För många är ju väldigt självattackerande just. Och just om man har en viss mått av självinsikt, då förstår man ju hur dumt det är det jag gör. Jag borde ju vara mer rädd om mig, jag borde vara mer självmedkännande, kan man ju veta till och med. Så skäms man för att man inte är självmedkännande. Ja, men det här att det är inte så lätt att vara självmedkännande heller, för att det viktigaste för oss är att höra till.
Ja, och sen tänker jag då, nu blir jag så här engagerad igen, för vi har pratat en hel del om gränssättning i podden, och min upplevelse då är ju att visst, individen har ju ett ansvar att sätta sina gränser, men vi har ju faktiskt också ett samhälle som hela tiden manar oss, och nu raljerar jag, att inte känna efter, att hela tiden gå över våra gränser och få vad vi orkar. Och särskilt som kvinna, tycker jag, att jag ofta hamnar i en där jag får liksom, där jag känner att jag inte har något val än att övertrassera.
Mm. Det är lite lurigt när vi säger samhället ställer krav. Vem är samhället? På något vis. Det är ju summan av vad vi alla sänder ut på något vis. Så det kan också vara värt att ta reda på, vad är det jag syftar på när jag säger samhället? Vilka poddar lyssnar jag på? Vilka tidningar läser jag? Alltså vad är det jag exponeras för som jag uppfattar som, är du med hur jag menar?
Absolut, ja.
Vem är det som sänder? Vad är det jag hör? För det har ju också att göra med hur vi mår. Vart vänder jag min uppmärksamhet? Och det är många som har farit väldigt illa, som till exempel väljer att sluta vara aktiva på vissa sociala medier. En del slutar läsa dagstidningar. Jag orkar inte. Alltså vad låter jag mig exponeras för? För det blir ju, summan av det blir ju på något sätt samhället. Men
återigen så kräver ju det ett visst mått av självreflektion och att få syn på sig själv.
Ja,
för du vet, alltså, jag tänker så här, men idag får ju barn lära sig i skolan liksom, källkritik och att man ska veta var informationen kommer ifrån och allt det här. Men det är ändå rätt stort, tänker jag. Alltså jag var ganska sent upp i åldrarna. Liksom. Jag var definitivt vuxen och mer än vuxen innan jag fattade liksom att jag befann mig i ett sammanhang och hur jag påverkades av det och att jag faktiskt kunde göra andra val. Jag behövde inte exponeras för det som jag mådde dåligt av eller liksom fortsätta vältra samma tanke i huvudet hela tiden. Det är ju, men det kräver en viss, jag vet inte om man ska kalla det mognad eller medvetenhet i alla fall av något slag.
Alltså jag tycker att jag är både hyfsat mogen och medveten, men jag har ju liksom fem kvinnor, inser jag liksom i mitt liv som jag liksom jämför mig med, som jag inte tycker att jag är lika bra som.
Nej.
Vet de fem om vilka de är?
Absolut inte. Och jag tror inte att de skulle liksom, om man skulle skrapa lite på ytan, så tror jag inte att de
gör hoppsasteg liksom till löpspåret varje dag och sådär. Men jag liksom noterar ju att det är ju en viss profil som jag... För jag undviker väldigt mycket liksom kring nyheter och sånt där. Men jag har lyckats ändå hitta... Jag behövde en väldigt snäv grupp för att...
Men det kan ju inte så konstigt om det är de man har omkring sig som man identifierar sig med. Sen det är smärtsamma ibland när man... Jag tänkte jag ibland jobbat med grupper också där alla sitter så. Jag är inte lika bra som du. Så tänker alla så om varandra. Så sitter alla inlåsta i sin egen otillräcklighet. De här fem andra kanske tänker om man var som Anna. Det är lite vemodigt att vi låser in oss ofta i den här lilla skambubblan av otillräcklighet och jämför oss. Och gör den jag jämför med mig gör också det.
Och sen är man ju liksom både bra och alltså man har ju allt inom sig. Men när jag ser framför mig själv framför sig, när jag ser mig själv framför mig, så är jag ute och går med hunden. Jag hafsar omkring i så här smutsiga byxor. Jag hittade ett kvitto från 2018 i bakfickan. Alltså de här byxorna har inte tvättats sedan dess då. Jag tror det till och med var april 2018. Och så går jag med en så här jätteful mössa och en jacka som det är lite hål i och du vet. Och sen så tänker jag så här, ja, och nu är alla andra så här piffade och har lockat håret. och så där. Så att jag lyckas ju hela tiden plocka mig själv i situationer där jag liksom tycker att nu allt jag representerar är dåligt och så jämför jag mig med liksom...
Och frågan om byxorna är sköna dyker inte upp.
Nej, absolut inte. Nej.
Visst är det så. Det som kan vara lite vanskligt, jag tänker på varför vi blir rädda för våra känslor. För det kan ju vara känslor som säger, åh vad jag tycker om de här byxorna. Och den där gräsfläcken fick jag när jag hade roligt i april 2018, så jag vill inte tvätta bort den. Så kunde det vara. Men det här som driver oss och jämför oss, det leder oss till tjusiga grejer. Men ni är proffspoddare, ni har skrivit böcker och ni ser ju väldigt tjusiga ut, får man säga. Så det lönar sig, det här som håller på att ta knäcken på oss, det lönar sig ofta. I termer av kanske pengar till och med. Berömmelse, erkännande. Sånt är farligare att sluta med. Än om man har uppenbart destruktiva saker för sig för att dölja sina känslor.
Ja, men det där är intressant. Alltså, hur menar du då att det är farligare att sluta med det som ändå ger en fördel? Menar du alltså att...
Ja, men du tänker om du jobbar ihjäl dig, du kanske tjänar jättemycket pengar, eller hur? Du får ju något för allt ditt jobb. Du får berömmelse, du åker på bokmässan, står på scen, eller hur? Om du slutar, om du lyssnar, nu vet inte jag om du har sådana signaler, men många har ju signaler, det här är inte vad jag vill. Jag vill bara sitta i mina mjukisbyxor som är ganska otvättade med mina människor. Ja, det blir inga pengar och det blir ingen scen att stå på. Det finns förluster och det behöver man ju också titta realistiskt på. Men om du dricker för mycket och sumpar ditt jobb och vansköter din hälsa, då är det mer uppenbart vad du vinner på att sluta med det.
Just det.
Men sluta vara så smart och snygg och framgångsrik och utåtriktad och duktig. Det är ofta mer skrämmande.
Och det kan jag, tänker jag ju spontant om vi liksom återkopplar till det vi pratade om tidigare med barn och långa dagar i förskolan. Det är ju kanske en sån grej som gör att det är svårt.
Ja, visst.
Man vet innerst inne att jag skulle vilja hämta liksom tidigt. Men då sumpar jag min karriär, då kommer jag ner i lön.
Ja.
Alltså då, det blir det här raset liksom.
Vi ska ha allt. Vi ska ha små söta glada barn med pool som vi inte hinner bada i. Men vi ska också göra den här glansiga karriären. Och som du säger, vi klämmer in, jag skulle inte säga två dagar på en dag utan en vecka på en dag. Man kan inte få allt.
Man kan inte få allt? Är det så surt alltså?
Ja, eller så är det så skönt. Det är jobbigt att ständigt vara girig efter allt.
Om jag tror, jag tänker ju då, och då använder jag det där farliga begreppet vi som samhälle. Där att vi har gått på myten om oss själva och vår egen, liksom, våra ytliga behov. Men att det faktiskt finns väldigt logiska förklaringar till det. Alltså känslologiska förklaringar som ju bottnar i det du tar upp just att vi vill höra till. Och några av våra markörer för att höra till är ju framgång. Liksom, vad vi än lägger in i det. Det kan ju se lite olika ut i olika grupper.
Men det är inte så också att när man väl har nått en nivå så känner man att nu är det här liksom lägsta. Jag kan ju inte ha det sämre.
Nej.
Utan,
och då flyttar det sig ju, eller hur? Den vägen tar ju aldrig slut.
Och sen då att man råkar må dåligt. Nej, men, Nej, men det att gå ner i materiell standard är liksom inget alternativ. Jag slutade ju liksom med vanliga arbeten för ganska länge sedan och blev konsult. Och under ganska många år så var ju det en... Alltså det var ju ingen liksom jättelukrativ business, utan det var, fick man jobba upp. Utan det är ju först efter kanske 5-6 år, i min, i alla fall för mig, som jag började kunna ta ut liksom en vettig lön och så. Och många i min omgivning började säga då, liksom, ja, men jag skulle vilja göra som du, men det går inte. Mm. Och så. Och det jag insåg då var ju liksom att... Ja, men, det är klart man kan. Liksom. Mm. Kvinnor i Burkina Faso startar företag. Mm. Skulle man inte kunna det i Sverige då? Mm. Men just det här att det sker ju till ett pris. Mm. Att under en period i alla fall så behöver man gå ner i materiell standard. Mm. Men det upplever vi som oacceptabelt.
Jaha. Mm. Visst.
Men om man är där i, liksom, i karriären, om det nu är det som man har satsat på, eller i familjelivet, eller oavsett var egentligen. Om man börjar få den här informationen till sig själv, från sig själv, om sig själv, om att man börjar må dåligt, det börjar liksom dyka upp ångest, eller man kanske inte kan sova på nätten, eller man börjar få värk, eller hur det nu börjar, det kan ju se lite olika ut. Vad är liksom, hur ska man tänka? Vad kan man göra? Vad tar man vägen med det här? Istället för att skena iväg på en less... Att bli rädd för de här
signalerna. Ja, om man kan, och det här är ju svåra saker. Men om det går, så tänka, okej, det här är den absolut klokaste delen av mig som hör av sig nu. Nu ska jag lyssna jävligt. Säger man ju inte, för man svär inte. Nu ska jag lyssna väldigt, väldigt noga. Mm. Det här som känns väldigt obehagligt nu, det är min klokaste del som pratar. Mm. Nu är det lönt att lyssna.
Just det. Och det där när du säger en del, så är ju det tycker jag är jättespännande. Det finns ju liksom terapiformer och så där man jobbar med en del personligheter och allt det här. Därför att vi har ju inte bara, vi är ju inte bara en, utan vi har ju verkligen olika inre röster, om man vill kalla det så också.
Verkligen, och det brukar vara ett väldigt tjafsande mellan de där rösterna.
Ja, du känner igen dig i det. Ja. Ja.
Eller hur?
Ja.
Så här inne sitter ofta många delar inbjudna, ja, och får säga sitt.
Ja.
Det är en del som säger upp med det, jobba på, och du skulle ju på den där konferensen, och det är klart du inte ska missa det. Och den här som säger, men du, jag orkar inte.
Mm. Ja.
Det är många delar. Mm. Och så kanske det finns en tredje som skäms över att jag inte bara är lugn med att stanna hemma och sätta gränser. Är man just som ni säger lite insiktsfull, då kommer ofta mycket skam över att man inte agerar på sina insikter. Att man inte är trygg med att sätta gränser. För man vet att man borde. Vi är oändligt kreativa när det gäller att vara självkritiska. Och...
Det är som att man har fem personer som sparkar på en samtidigt. Liksom.
Ja, från lite olika håll. Ja. Så att hur man än vänder sig blir det fel. Det är normalupplägget, kan man säga.
Men vad säger psykologin då? Eller psykologin är ju inte bara psykologin, utan det finns ju olika inriktningar inom den förstås. Men den som du hör hemma i, vad finns det någon så här förklaring till varför vi har den här... piskan, det här drivet, den här liksom
kritiken. Ja, det är inga konstigheter, och det tror jag inte är någon originell ståndpunkt jag har, utan ganska allmän psykologisk. Dels att de här känslorna som hör av sig, när man inte orkar mer, man gråter, man blir jättearg, det är bara icke-valbart. Det är evolutionärt arv, de kan vi inte välja bort och bör inte välja bort, för det är information om akut läge, punkt. Sen de olika piskorna, det är erfarenheter, det är saker vi har lärt oss. Alltså, det är ju det som är på gott och ont våra hjärnors mest utmärkande drag, att det är så formbara tidigt. Så att vad vi får för idé om vad som är bra och dåligt, viktigt och riktigt, det är ju en produkt av erfarenhet.
Mm.
När lyste solen? Alltså i det första ledet mor och far, eller viktighetsmänniskorna. När ser mamma glad och stolt ut? När vänder sig pappa mot mig med ett leende? Ja, då gör jag det som krävs för att få det.
Så vi lär oss liksom vilka känslor som är farliga då?
Vi lär oss vad vi behöver göra för att solen ska lysa på oss. Alltså den sociala solen. För att känna kontakt. När är jag älskad egentligen? Hur ska jag klä mig för att vara med i gänget på skolgården? Vi lär oss vad vi måste göra för att inte hamna utanför. Och om vi då måste välja mellan vad måste jag göra för att få pappas och mammas leende ansikten eller få vara med på skolgården. Om det står i strid med mina känslor, ja, då är det mina känslor jag väljer bort.
Så det är det jag gör då när jag tänker att jag borde vara på ett visst sätt. Att jag tänker att det är min liksom, biljett till gemenskapen.
Mm. Ja, inte vet jag, men det låter väldigt sannolikt.
Ja, jag lägger mig alltid på terapisoffan när vi poddar. Så,
ja, har du så skönt.
Men det låter ju ytterst rimligt faktiskt.
Och det är också det är viktigt att komma ihåg att de här känslorna det är starka drivkrafter. Men behovet av att höra till är ju lika starkt. Det är ju liksom känslor det också. Så att vi säljer alltid ut oss själva om det krävs för att vi ska få höra till. Eller hur? En unge som märker att om jag är arg, då får jag stryk. Ja, då slutar jag visa ilska. Eller om jag när jag gråter, om mamma tar sig för hjärtat och säger oh, jag vet inte om jag klarar det här och ser ut som hon ska dö. Ja, då slutar jag gråta. Mm.
Ja, alltså jag känner en sån stor sorg när jag hör det här. Därför, dels för att jag känner igen mig och dels för att ja, men någonstans så är det är ju ett svek mot sig själv. Men samtidigt så blir det väldigt, väldigt känslologiskt. Alltså det blir väldigt begripligt hur vi människor...
Ja, svek. Jag har inget val.
Nej.
Jag har inget val.
Nej.
Det handlar om ren överlevnad. När man är pytteliten, jag måste stå i kontakt med mina överlevnadsmänniskor. Annars dör jag ju, eller hur? Mm. Vi är ju inte som små älgkalvar som rasslar ur moderlivet. Jag har sett det på en naturfilm. De liksom bara rasslade ut, vinglade iväg och började beta. Mm. Det gör ju inte vi.
Nej.
Utan det här är på liv och död. Så jag sviker ju inte mig själv utan jag gör det som är nödvändigt för att jag ska överleva. Och om det då innebär att jag måste överge viktiga behov jag har så är det oändligt sorgligt men oändligt normalt.
Mm. Och det är väl precis det här som vi någonstans, vår ambition med känslosmart är att komma åt, liksom, åtminstone krafsa lite på ytan kring den här kunskap om våra behov och drivkrafter och känslor för att lägga det på bordet och synliggöra det. Därför att det, jag tror ju väldigt mycket på det här med att ha en viss grundkunskap åtminstone för att det underlättar en förståelse för att göra andra val där jag kanske inte överger mig själv och mina känslor eller trycker ner mina behov. Prata om det, dela det som människor.
Och bli medkännande. Jag vågade inte lyssna på mina signaler. Jag vågade inte fatta några nya smarta val. Utan jag gör precis samma sak om igen. Att jag kan bli lite mer medkännande och förstå varför jag vågar inte.
Mm.
För det är inte så lätt att vara känslosmart. Men man kan vara medkännande, man kan vara smart runt det att vi är inte gjorda för att vara så skickliga på det. Vi är ängsliga små djur som gör vad som krävs för att vara trygga.
Och där tycker jag er boktitel, din och Kristoffer
Petterssons
bok då, I befintligt skick, att det är en sån bra titel.
Ja.
För att det säger väldigt mycket om vad vi har svårast för kanske. Just för att vi har de här fem liksom, förebilderna som vi vill vara som.
Visst, och det är aldrig tillräckligt som det är.
Nej.
Som det kan ju vara just att jag fattar massa dåliga beslut. Jag satte inte alls den här gränsen jag vet att jag borde. Men jag kan vara varm och vänlig och fatta varför jag inte vågade det.
Mm. Men det förutsätter ju också att vi är okej med att ha den här typen av samtal. Dels att man har en viss grundläggande kunskap, men också att man regelbundet för sådana här samtal, tänker jag. För att det är en färskvara.
Mm.
Att jag har ju haft, jag får ju den här typen av samtal jämt, men jag blir aldrig klar.
Nej.
Och om jag...
Det jag tror, alltså hjärnan är ju ett vanedjur, alltså det är ju träning. Har man tränat i 40 år på att prestera och gå över sina gränser, då är ju hjärnan, alltså du har ju förbindelser i hjärnan som har autobahn för den typen av kopplingar. Så att det är också att du måste ju öva på ett nytt förhållningssätt. Och där hjälper det ju inte bara med samtal. För ni kan säga mycket klokt som helst, det kan jag också, det kan nästan vara jobbigare att veta. Utan det är ju att öva känslan, att liksom stanna i rädslan. Inte minst öva på det folk brukar alla svårast för, tycker jag. Det är att stanna i känslan. När jag gick där, om jag får låna dina, lät väldigt mysigt. Har du hund?
Mm.
Ja. Du var ute i den där skitiga brallorna med din hund. Och så jag bara fick för mig att det var väldigt sköna byxor. Att stanna i förnimmelsen. Jag tycker om de här, de är så mjuka och jag har fina minnen. Och här har jag min hund och jag tycker om det här skogspartiet där jag går. Att stanna och uppleva den positiva känslan och liksom låta det vara nog, det är bland det vi är allra mest rädda för. Och det behöver vi öva på, alltså det inre tillståndet av ro, tillräcklighet, det är okej. Jag sumpade det ena, jag har mycket fulare mössa än hon och titta, hon joggar, det gör inte jag. Jag bränner inte en enda kalori, men åh vad skönt jag har det. Det brukar vara mest skrämmande av allt för folk.
Jag tyckte det lät underbart.
Visst gör
ja.
Det.
Mm. Jag ska genast åka hem och ta på mig mina smutsiga byxor och bara visa dem tacksamhet.
Gör det, eller hur? Var lite tacksam mot dina byxor. Mm. Men som sagt, det där att stanna och våga tro att det här räcker, det är okej. Okay. Ge sig själv lov och njuta av det här högst anspråkslösa. Det skrämmer många mer än något annat.
Njuta av det anspråkslösa. Mm. Var inte det vackraste någonsin?
Ja, jag bara sitter och njuter. Jag tycker det låter fantastiskt.
Härligt. Ja, visst gör det. Men det är väldigt svårt tillgängligt för många av oss.
Jag har tränat jättemycket på det på senare år. När jag, alltså jag har ju verkligen kämpat med min stress. Fint va? Lägga mig på soffan här sen. Nej men, och just övat mig i att just stanna upp, gå stilla, gå, röra mig långsamt för att liksom och bara njuta av. Jag menar, jag är ju så här, kan sätta mig eller ställa mig på stubbar och bara njuta av att jag är en person som kan sätta mig på en stubbe i skogen.
Mm.
Det är inte alla som kan göra det av Nej. Massa olika skäl. Man kanske känner sig dum eller man bor inte nära en skog. Eller, ja, men sådär. De här enkla till synes helt liksom, löjliga sakerna. Och det är då jag är som lyckligast.
Mm, det är då man är som lyckligast.
Absolut simplaste stunderna. Liksom. Men jag måste berätta för mig själv att nu ska du komma ihåg och göra det här. Det kommer inte Nej. Spontant.
Och för många är det så att när man sätter sig på stubben så hur många sekunder går innan du börjar krypa lite och ska inte gå vidare nu? Nej, det är inte många. För då kommer larmet. Sitt inte där och tro att det här räcker inte.
Nej.
Blir inga böcker skrivna på den här stubben.
Nej.
Så den är svår. Det är en av de vi är räddast för, skulle jag säga, i vårt samhälle.
Mm. Ja, det är ju... Det är sjukt.
Mm. Det är vemod, det är inte sjukt. Det är helt normalt.
Det är helt normalt, jag menar det.
Det är helt normalt. Det är helt normalt.
Ja, det är hela tiden backa tillbaka det. Jag är inte ensam om de här tankarna, de här känslorna. Så det är väl tvärtom. Det som är tvärtom. Ja. Men det krävs ju att vi vågar mötas och vågar prata lite grann.
Som och lära känna
samtalen du är inne på.
Sig själv då och... Ja, som biologisk varelse tänker jag. Och att betrakta sina beteenden som en konsekvens av liksom att man är den här arten. Liksom.
Mm.
Mm.
Mm. Som kämpar efter bästa förmåga.
Mm. Mm. Men jag tänker om vi ska liksom samla ihop lite grann så här. För jag tror att vi är många som är rädda för våra känslor. Om vi ska liksom bara lyfta lite kring vad kan det leda till om jag liksom fortsätter hålla ihop det här och inte släpper fram mina känslor. Vilka konsekvenser kan det få?
Det blir väldigt tråkiga konsekvenser. En omedelbar konsekvens brukar vara att man får ångest. Därför att känslor går inte att stänga av. Så ju starkare behovet är och känslosignalen är högre och vi är rädda för dem, då tjuter ju larmet. Alltså det som händer är ju att en känsla är förknippad med rädsla. Håll inte på med det här för då blir det inte bra. Så då kommer vi få ångest. Eller bli deprimerade. Det är ju, alltså att vara deprimerad kan vara så himla mycket saker. Men det ofta betyder är att jag undviker att känna någonting. Och framförallt så undviker jag att rikta uppmärksamheten mot mig själv. Och tycker jag är viktig. Alltså det här frånvaro av intresse. Alltså bryr inte om någonting för då kan inget gå fel. Det brukar vara direkta konsekvenser. Och rent upplevelsemässigt att man känner sig tom. Och overklig finns ju ångesten, den här overkligheten är ju extra läskig. Eftersom många brukar beskriva det som att känslor är bron mellan inre och yttre verklighet. Så jag tappar liksom, det känns, många beskriver det ju så, som Sylvia Plath gjorde i sin poesi, som att jag är en glaskupa. Alltså jag är inte i kontakt. Den här, jag kan se min swimmingpool och mina söta barn, men det är som att de har inte med mig att göra. Väldigt skrämmande och ångestskapande i sig.
Mm.
Kontaktlöshet. Och att jag blir svår att få kontakt med. För att om jag inte är i kontakt med mig själv, då kan ingen annan vara nära mig. Så att jag känner mig ensam. Spelar ingen roll, jag kanske är faktiskt ensam eller jag har en fin familj eller vänner. Spelar ingen roll. Jag känner mig isolerad, avskuren. Dessutom blir en konsekvens att jag gör massa dumma grejer. Därför att känslor talar om vad jag behöver. Om jag inte hör det, då kommer jag inte agera. och se om mig själv. Så känslor är vänner. Det är det som är det ledsamma när många upplever dem som fiender. Som bara stör och förstör. För det är vänner.
Mm.
Så det får många tråkiga konsekvenser.
Mm, verkligen. Om man nu lyssnar på det här och känner igen sig i någon av de här beskrivningarna. Vad kan man göra? Har du något tips eller något råd du kan skicka med?
Jag kan läsa eran bok.
Ja.
Jag kan läsa våran bok.
Ja. För där beskriver ni väldigt ingående. Dels känslorna var en för sig. Och sen så den här... heter den konflikttriangel?
Ja, det är ett sätt att åskådliggöra vad som händer när vi har blivit rädda för våra känslor och hur vi då agerar på ett sätt som ofta gör det ännu svårare för oss.
Mm.
För det är ju inte så lätt, men det första är att tänka på att känslor är vänner och inte fiender. Och även ångest, som ju bara kan verka som något äckligt, grått, otäckt monster som jag vill bort ifrån. Att istället för vända sig bort, vända sig till. Och en del har nytta av tanken. Min ångest betyder att nu är jag rädd för något viktigt som jag har att säga mig själv. Vad är det jag känner nu som jag blir rädd för? Är jag arg? Är jag ledsen? Längtar jag efter någonting? Hade jag velat stanna i det? Att räkna med det som meningsfulla signaler, även ångesten. Att se sig själv som meningsfull. Som hela tiden försöker berätta någonting istället för sjuk eller att det är något fel. Tvärtom.
Mm.
För en del kan det vara när hela livet har krasat. Det här framgångskonceptet höll inte. Min partner övergav mig, jag blev av med mitt jobb. Alltså när det verkligen går illa så att jag fullständigt faller. För en del är ju det vändpunkten. När det här som jag egentligen gjorde mig illa på inte funkar längre. Jag tvingas ta ställning, stanna upp. Det kan ju vara en liten... välsignelse, dold som ett hot.
Mm.
Så att tänka på det på det sättet. Jag är meningsfull, jag försöker hela tiden berätta någonting viktigt.
Mm.
Jag är inte sjuk.
Jag är inte sjuk, nej. Det är en annan sida av det som du också nämnde då, apropå Sylvia Plath där, den här glaskupan. Hur gör man om man har någon i sin närhet som man bryr sig om, där man står och knackar på och det är ingen hemma som någon befinner sig inlåst och ifrånvänd. Hur kan man tänka kring det?
Det är ju som svårt. Det beror på vad man har för relation till den människan. Det är ju en förmån när man sitter i det här rummet. För då har man ju, dels kan man be om lov och sen så får man ju ofta lov att knacka och prata mycket om den här glasgruppen. Det är ju inte säkert att någon vän eller anhörig har gett en lov till det. Men man kan ju alltid beskriva hur man själv har det. Att det känns som att jag står bakom en glasvägg. Jag längtar in till dig. Så att man inte förmedlar vad det är för fel på dig, utan jag känner mig ensam, jag längtar efter dig. Var är du?
Mm. Och det är svårt som nära vän eller anhörig till någon som är dåligt, tänker jag.
Det är väldigt, väldigt svårt.
Väldigt svårt. Mm. Men viktigt. Men det där, det är ju bra att knacka på.
Berätta hur man själv har det. För många tar
det
ju bara som ännu mer kritik. Mm. Titta, jag är ingen bra fru eller jag är ingen bra vän. Så blir det bara ytterligare en börda att jag får för mig att du har det svårt och jag känner att du är långt borta från mig.
Mm.
Vill du så är jag här. Men man måste ju få lov att bjuda in sig till någon.
Mm. Ja. Har du någon fråga, Anna, som du sitter och klämmer på?
Jag ser fram emot att få lyssna på avsnittet. För det känns som att det är jättemycket... Värdefulla tankar som jag kommer att tänka fler gånger. Och så längtar jag hem till mina byxor. Ja, trevligt.
Tvättar de inte?
Nej.
Aldrig. Nej. Tänk på, jag vet inte, era barn har med sina snuttefiltar som man aldrig får tvätta. Mm. Då försvinner det viktiga med dem.
Mm.
Eller hur?
Just det, det berättade min dotter. De hade slarvat bort... deras barn, mitt barnbarns lilla kanin här, de var i Toledo på en utflykt, de var i Madrid i helgen. Och hon hör av sig och berättar att jag sitter i bilen och gråter för vi har slarvat bort Limas kanin.
Mm.
Lima har inte sagt ett pip om det, hon är bara 1,5 år. Men, därför att det här, att man vet någonstans hur viktigt det här är.
Mm.
Ja. Har du något sista som du vill runda av med, Katja?
Nej, jag tänker mer bara att vi får vara lite... Jag tänkte på dig, Anna, när Först så är du plågad av att inte vara lik de här fem tjusiga. Sen är du plågad av att du bryr dig om att du ska vara lik de här fem tjusiga. Så att jag bara önskar oss alla en liten stund då och då på den här plattformen av kanske lite trött och vemodig men ändå stor medkänsla. Ja, men det är normalt att kämpa så här. Det är inte så lätt. Vi är så bra på att lägga lager på lager av självkritik. Mm. Att ha ett litet mjukt lager ytterst. Att sådana är vi gjorda. Det är inte så, lätt. Vi är små, märkliga djur. Ja. Det skulle jag önska oss alla.
Mm. Tack. Tack säger jag också. Mm. Härligt, underbart att få träffa dig igen, Katja.
Mm,
jag säger som Anna att jag vill bara lyssna på det här igen och suga på karamellen.
Ja, det är spännande att höra. Mm.
Ja, ja, då säger vi tack för idag.
Då tackar vi för oss.
Tack själva.
Hej, hej.
Hej.
Hej.